Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som har blivit mest uppskattat under hösten. Hoppas att du också gillar det.
Sometimes called the New Silk Road, the Belt and Road Initiative is a massive infrastructure investment scheme.
Kina ger mångmiljardlån för att bygga vägar, hamnar och järnvägar över hela världen.
The projects are largely carried out by Chinese state-owned firms.
På en kvart får du veta vad syftet är med alla de här tusentals milen av infrastruktur.
Today we are practically slaves of the Chinese who make our lives harder.
Och varför det väcker så mycket kritik.
Europe is now coming to realize that China is no longer a purely economic power, but also a political one.
Det är måndag den 26 september. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Therese Larsson-Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Har du på dig någonting som är tillverkat i Kina idag?
Och det tror jag ska veta. Jag tror faktiskt inte det. För några år sedan så hade jag nog definitivt haft det. Men Kina har ju förändrats. De vill ju inte riktigt vara hela världens fabrik längre, utan vill ju gå ifrån den här lågpristillverkningen till att tillverka mer liksom högteknologiska saker. Så att jag tror svaret är nej.
Mm. Okej. Okay. Idag ska vi prata om Kina och det gigantiska projektet The Belt and Road Initiative, eller den nya sidenvägen. Vad handlar det om?
Det här är Xi Jinpings, presidentens prestigeprojekt, något som han drog igång direkt efter han tillträdde 2012. Och det handlar om tre saker då. Det är handel och att få ut liksom infrastruktur, få ut kinesiska produkter. Det handlar om politiskt inflytande för Kina i världen, att den kinesiska på nytt födelsen och att få den rättmätiga ställning på världsscenen som då Kina och Peking tycker att man har rätt till. Och sen så finns det då, hävdar man i väst, och säger man nej, så är det inte alls i Kina, en militär aspekt på det hela. Det finns en skräck i omvärlden att Kina ska använda det här då till att få militära baser och så vidare, positioner ute i världen. För det är ju då, man bygger alltså broar, vägar, överhuvudtaget infrastruktur, tågräls och så vidare, över i princip hela jordklotet.
Mm. Och vi ska försöka gå igenom alla de här tre aspekterna i programmet. Men först, ska vi ta ett exempel?
Ja, det kan vi göra. Men vi kan alltså börja så här, hur går det till? Om Kina kommer och säger liksom, hej, vi har noterat att ni har inte så mycket modern infrastruktur, ni saknar motorvägar, broar, tågräls och så vidare. Vill ni ha hjälp med det? Vill ni att vi ska bygga det åt er? Ni får låna pengar av oss också. Ja, tack, säger då landet i fråga, för det är ofta fattiga länder. Och så kommer det stora mängder kinesiska arbetare, för det är det man gör. Man flyger in kinesiska arbetare som bygger det här då för lånade kinesiska pengar. Mm. Och då kan man ta Sri Lanka som exempel, som har lånat jättemycket pengar av Kina för att då satsa på olika infrastrukturprojekt, bland annat en djuphavshamn. Men så 2017 så kunde Sri Lanka helt plötsligt inte betala av på sina lån längre. Man hade helt enkelt inte råd. Och då sa Kina, ja men det gör ingenting, då tar vi hamnen. Och leasar den nu då av Sri Lanka i 99 år. Och det är ju lite grann också av problemet kring det här. För det kan ju låta jättebra, för det var snällt av kineserna att komma och göra allt det här och hjälpa alla de här fattiga länderna. Men man ska vara medveten om att det här är inte ett biståndsprojekt. Det här är lån, det här ska betalas tillbaka. Och kritiken från väst är ju då att de här länderna hamnar i skuldfällor, för hela alltet är väldigt, alltså det är inte transparent för 5 öre, vi vet inte hur mycket räntor de betalar, vi vet inte hur mycket de lånar och så vidare, och det är, sägs det då, till väldigt höga räntor som Kina lånar ut de här pengarna.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Sidenvägen var alltså det nätverk av olika handelsvägar som under medeltiden sträckte sig mellan Europa och Kina genom centrala Asien.
Silk was highly sought after by Roman women. But only the Chinese knew how to produce the valuable textile. Cities along the Silk Road flourished.
Fram tills att man upptäckte att det gick att segla med varorna mellan Europa och Kina, både säkrare och billigare. Den nya Sidenvägen, eller The Belt and Road Initiative som det heter, är en satsning på infrastruktur utanför Kina och en viktig del i den kinesiska ledaren Xi Jinpings utrikespolitik. Hittills har runt 140 länder ingått olika avtal med Kina. Men det pågår inte projekt i alla länder.
New railways are intended to provide better connectivity. Investment in ports will open new maritime trading routes.
Och det handlar förstås om handel. Att få effektivare handelsvägar till världens alla hörn. Men även från.
China is seeking what is in short supply at home. Like raw materials for its burgeoning industry.
I projektet ingår utöver vägar och hamnar, finansiering av nya gruvor, kraftverk och leasing av jordbruksmark. Statsägda kinesiska bolag äger till exempel en tiondel av all jordbruksmark i Ukraina enligt Wall Street Journal. Likadant är det i flera sydostasiatiska länder.
De som sysslar med det här på heltid och forskar kring BRI, Belt and Road Initiative, som det heter på engelska, det internationella namnet, liksom famlar i mörkret när det gäller villkor och liksom, allt det här. Och förresten, jag måste också bara säga, Belt and Road Initiative, Belt, det är bältet, det är alla de som liksom järnvägar och projekt på land som Kina bygger. Road, vägdelen, det är som handelsledet till havs, så det är lite tvärtom vad man tror där.
Mm. Ja, men så det går liksom inte för någon utanför att kontrollera avtalen eller vet egentligen vad som står i dem.
Nej. Och det är lite alltså, som jag varit inne på då, det är det som är problemet, för att det är flera länder som har hamnat i skuldfällor. Chefen för brittiska MI6, alltså deras utrikesspionage vill jag på säga, men utrikessäkerhetstjänst, sa här om året bara att det här är ett sätt för Kina att få in de här länderna i skuldfällor för att kunna styra dem, vilket då kineserna hävdar inte alls är sant.
Stöter Kina på patrull?
Absolut. Så sent som i veckan tror jag det var, eller förra veckan, så kom det från Kamerun i Afrika att Kina har gått in och börjat göra en gruva på mark som de egentligen då enligt de här rapporterna och inte haft tillstånd att bygga på, och att de har skövlat liksom skog och så vidare. Det finns mängder av historier hur man har förstört, liksom, inte tagit hänsyn till miljö, och det finns historier om rasism, men sen också ska man vara medveten om att i och med att det är då kinesiska företag som kommer in och bygger allt det här, så blir det ju inte så mycket arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Så det liksom lyfter inte ekonomierna i de här ofta så fattiga länderna så mycket som det hade kunnat göra. Så det finns mycket kritik kring de här projekten.
Mm. Det har också varit protester kring Salomonöarna det senaste.
Ja, det var också en sån här grej som har varit ute precis. I våras så slöt Kina och Salomonöarna då, som är en ögrupp som ligger nordöst om Australien, ett säkerhetsavtal som vi inte heller vet så himla mycket om. Det här har då kritiserats hårt, inte minst av utländska journalister. Och nu i början av september så kommer det nyheten att man ska förbjuda utländska journalister att tillträda Salomonöarna på grund av påtryckningar då från Kina. Så då gäller ju kritiken då att Kina försöker strypa yttrandefriheten. Och även där håller Kina på att bygga en djuphavshamn, vilket då ses, eller befaras ska jag väl säga, i omvärldens ögon som att det är då ännu ett sätt att försöka få en postering på ett strategiskt viktigt ställe som skulle kunna användas till militära syften.
Det finns ju då den kritiken som du är inne på, att Kina använder den nya Sidenvägen för att skaffa sig militär makt. Alltså konkret, på vilket sätt blir det att de får militär makt? De sätter folk där då, eller?
Alltså, än så länge så har vi ju inte sett det. I och för sig, med det sagt, så i början av augusti på Sri Lanka då, i den här hamnen där som Kina nu kontrollerar, så anlöpte det vad som sägs vara ett militärt fartyg. Man ska säga också att i det här avtalet mellan Sri Lanka och Kina så står det att man får inte lov att använda hamnen till militära syften. Men det anlöpte ett fartyg som tillhör PLA, kinesiska armén, eller försvarsmakten, och det då klassas som ett militärfartyg i omvärldens ögon. Och Kina säger att nej, det är det inte alls. Det här är ett forskningsfartyg som bara ska vara förankrat här några dagar. Men grejen är ju att man kan använda det. Alltså när väl infrastrukturen är byggd, om Kina skulle vilja, så finns ju möjligheten att komma dit och göra om det till en militär hamn. Och länderna som ju då ofta är skuldsatta upp över öronen till Kina har ju inte så mycket att säga detta emot.
På den lilla turistberoende ön Grado i Italien avstannade allt när coronapandemin slog till. Öborna kände sig övergivna i en oviss värld. När nödhjälpen äntligen kom, så kom den från Kina.
China sent 31 tons of urgently needed equipment, ventilation machines, personal protective clothing, masks and medication, and also medical staff. Soft power from China. Some called it the Silk Road of Health.
Mi sono sentito più sicuro.
I felt more safe because China came to help us.
Kinas närvaro är stor på de flesta kontinenter, även i Europa.
China has invested in Germany, Holland, Belgium, France, Spain, Malta, Istanbul and Greece and UK. All ports in Europe have Chinese ownership.
I serbiska Belgrad är Xi Jinping en frekvent gäst. Här har Kina kontrakt på allt ifrån att bygga snabbjärnväg och tunnelbana till att driva gruvor. Oppositionen är kritisk.
I'm sure that no one here has a problem with foreign investment. But we do have a problem when the dealings are corrupt.
In 2019, Chinese police officers took to the streets of central Belgrade to go on patrol with their Serbian counterparts. That same year, thousands of surveillance cameras suddenly turned up in central Belgrade. They'd been supplied by the Chinese telecoms giant Huawei.
En del verkar mena att man vill köpa sig politiskt inflytande i världen genom det här projektet. Är det din bild också?
Ja, men absolut. Alltså, och det är ju Xi Jinping, presidenten, också helt öppen med. I kinesiska tongångar så heter det att man gör det här för att... För dels motverka amerikansk makt, men för att det är liksom Kinas roll i världen. Alltså Kina är världens folkrikaste nation. Det är liksom en supermakt. Och man gör det för att dels då såklart för infrastrukturen, men även för att liksom få inflytande. Men det finns inga onda avsikter i Kina. Men det här är ju väldigt dubbelt, för det är ju ändå länder som är i skriande behov av infrastruktur. Tar man Pakistan som exempel, ett annat land där Kina då har investerat väldigt mycket, eller investerat, lånat ut väldigt mycket. Man har gjort en ekonomisk korridor, kallar man det, från Kina ner till den pakistanska kusten. För det är ett sätt då för Kina att få ut varor. Och man har byggt en djuphavshamn i västra delen av Pakistan, på gränsen till Iran, en väldigt, väldigt fattig del av Pakistan. Det här har ju pakistanierna själva velat ha väldigt länge, och redan på 70-talet så bad Pakistan USA om hjälp att kunna bygga en hamn där. Och Nixon-administrationen då på 70-talet sa nej, för det fanns inget intresse. Liksom, varför skulle man hjälpa Pakistan med det? Det är en fattig del, behövs inte. Så att det kommer ju som på många sätt som manna från himlen för de här fattiga länderna att få liksom, projekt och kunna få igång ekonomin då i fattiga delar av landet. Och det är ju väldigt dubbelt.
Mm. Om man ska knyta ihop det här då... Alltså Kina, de erbjuder frestande lån. De har inga krav på transparens eller politiska reformer som det brukar komma om det gäller liksom andra.
Ja, men exakt. Ja. Och det här är en väldigt, väldigt viktig poäng som du är inne på där. För att det kommer ju inga pekpinnar med de här pengarna eller med de här lånen. När väst ger bistånd så ja, men ni får de här pengarna eller då från pengar från IMF till exempel, valutafonden, så kommer det alltid så här, men ni måste göra de här reformerna. Ni måste tänka på det här. Det kommer villkorat hela tiden. Och så är det inte från Kina. Utan det är liksom här vi hjälper, vi ställer inga motkrav. Och sen så är ju en annan kritik också som vi inte har lyft ännu, är ju korruptionsryktena som omgärdar hela det här. För flera av de här projekten som Kina gör är mycket dyrare, sägs det, än vad det skulle ha varit annars. För att då lokala, auktoritära ledare, politiker, elit skor sig. Men man ska ju också säga att väst har ju inte varit, som jag var inne på, inte intresserad av att göra det istället fram tills nu. För förra sommaren på G7-mötet som hölls i Storbritannien så kom Joe Biden och de övriga G7-länderna överens om att man skulle starta sin egen satsning som en motvikt till det här då BRI, Belt and Road Initiative. Men än så länge så vet vi inte hur mycket pengar det finns. Det finns ingenting som är sagt där. Det ska finansieras av privata företag. Det är väldigt fluffigt, väldigt luddigt. Så än så länge så ser vi inga motdrag från väst.
Nej, men det har börjat
konkreta, ska jag säga.
Nej, men det har börjat uppmärksammas från dem.
Mm.
Mm. Tanken är ju då att den nya Sidenvägen ska vara klar 2049, om jag har förstått det rätt. Det är alltså när Folkrepubliken Kina firar 100 år. Alltså när det här jätteprojektet är klart, vad kommer det betyda för världen?
Jag menar att vi har väldigt mycket infrastruktur som vi inte skulle haft annars i fattiga delar, som kan betyda att människor har lyfts ur fattigdom. Det kan också betyda att Kina då, som har kontroll över eller tillgång till delar av världen som man inte eller som hade haft annars, och som jag var inne på innan, säkerligen mycket gott kan möjligen också som har negativa aspekter.
Jätteintressant, Therese. Tack så jättemycket för att du var med i Dagens Story.
Tack själv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi som gör programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen kom från Deutsche Welles dokumentärer, China's Megaproject och The New Silk Road, BBC, African News, CNBC, SVT och Sveriges Radio.
I don't know what they're scared of. China is really a peace-loving country.
Under julen sänder Dagens Story några av våra mest gillade avsnitt i repris. Den 7 januari är vi tillbaka i full fart igen med Elias Björkmans och Tove Nordströms TV-kollen. Och från och med måndag den 9 januari hör du Alexandra Karlsson i den dagliga podden igen.